I'd like to begin by asking you a very simple question. Are you better off now than you were 4 years ago?
Are we ready to win?
Nu är dagen med stort D här. I eftermiddag finsk tid så öppnar de första vallokalerna i presidentvalet i USA. Du lyssnar på nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar. Och idag ska jag ställa era frågor om presidentvalet till vår USA-korrespondent Daniel Olin. I slutet av förra veckan la vi här på nyhetspodden ut en artikel med ett frågeformulär och en frågelåda på Svenska Yles Instagram där vi bad dig som lyssnar skicka in dina frågor om presidentvalet i USA. Och det har kommit in alltså massvis med frågor. Tusen tack för dem. Tyvärr hinner vi inte med alla frågor i just det här poddavsnittet, men för att hinna med så många som möjligt så ska jag nu sluta prata och istället vända mig till experten, vår USA-korrespondent Daniel Olin på plats i Pennsylvania. Hej Daniel.
Hej, jag har roligt att vara med.
Som sagt, det har kommit in jättemycket frågor, så jag tänker att vi bara börjar beta av dem helt enkelt. Och jag tänker att vi börjar med en sån fråga som jag i alla fall också känner att jag måste gå tillbaka till ibland och friska upp minne, för det är lite svårt. En fråga som lyder så här, en gång för alla, hur går det här valet till? Valt är det man väljer och hur fungerar det här systemet?
Om vi börjar med vad man väljer, så väljer man då i första hand en president. Men samtidigt som presidentvalet pågår så väljer man också hela representanthuset och en tredjedel av senaten. Så det pågår också ett kongressval. Dessutom väljer man på delstatsnivå politiker och också på lokalnivå. Så det finns många nivåer i det här valet, men fokusen är ju på presidentvalet. Mm. Och det amerikanska presidentvalet är inte ett direktval som vi har i Finland, utan väljarna gör i första hand sin röst åt en grupp så kallade elektorer. Och det finns 538 elektorer. Och de här fördelas då mellan delstaterna beroende på hur stor delstaten är. Kalifornien, som är den största delstaten, har 54 elektorer. Texas har 40. Och så finns det små delstater som bara har några elektorer. Och den kandidat som får flest röster i en delstat, den vinner alla delstatens elektorer. Så till exempel här i Pennsylvania, som jag nu befinner mig i, som är den viktigaste av vågmästarstaterna, så här får då vinnaren 19 elektorsröster. Mm. Så winner takes all, säger man. Men det finns två undantag, och det är Nebraska och Maine, där rösterna då kan splittras mellan elektorer, så att i Nebraska kan då Harris får en elektorsröst medan Trump får två. Men de här undantagen brukar inte alltså spela stor roll när det kommer till slutresultatet. Då vet vi då att ganska långt hur 43 av 50 delstater kommer att rösta i det här valet. Vi vet att Texas kommer att rösta på Trump, och vi vet att Kalifornien kommer att rösta på Harris och så vidare. Men det finns det 7 delstater där utgången är oviss. Och de här 7 delstaterna, de kommer att avgöra det här valet. För där är det så oerhört jämnt mellan dessa två kandidater. Och de 7 vågmästa delstaterna är Pennsylvania, den största, Wisconsin, Michigan. Och sen har vi då i söder North Carolina och Georgia. Och i sydväst öken delstaterna Nevada och Arizona. Och det är här som det här valet avgörs. Och det är enorm fokus just på dessa 7 delstater. Och för att kunna vinna det här valet så måste en av kandidaterna få 270 elektorsröster. 270 är den magiska siffran. Och för att till exempel Harris ska kunna få det, så vinner hon Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, är hon väldigt nära 270. Men förlorar hon Pennsylvania, och Pennsylvania går till Trump, så då kan det bli problem för henne. Då måste hon antingen ta Georgia, North Carolina eller Nevada, Arizona. Så 270 är den magiska siffran.
Och så här i Finland har vi ju haft ett elektorssystem i tiderna, men det har valts bort. Här är någon som också frågar att varför har man kvar ett elektorssystem i USA fortfarande?
Och det är en bra fråga, för att det här är ju inte helt rättvist, kan man säga, för det blir så stor fokus på några delstater, och det är till slut en ganska liten grupp väljare som bestämmer vem som blir världens mäktigaste person. Men faktum är att om man skulle ha ett direktval som vi har i Finland, där den kandidaten som får flest röster vinner Vita huset, så skulle nästan med stor sannolikhet skulle demokraten vinna det valet. Så var det till exempel 2016 när Hillary Clinton förlorade mot Trump men fick ändå väldigt mycket fler röster, jag tror 3 miljoner fler röster än Trump, men hon förlorade valet. Så för att gå och ändra på det här så krävs en grundlagsändring, och det vill inte republikanerna eftersom republikanerna då skulle ha svårt att vinna Vita huset.
En fråga som jag tror blir mer och mer aktuell för varje dag som går nu bland folk som minns hur det gick efter förra valet kommer här inskickad som så här. Är våldsamma och oroliga protester att vänta oberoende av vem som vinner valet?
Protester är nog att vänta. Om det blir våldsamma, det är en annan fråga, men det är mycket möjligt. Det har varit en väldigt hatfull retorik de senaste veckorna och månaderna, framförallt från Trump-kampanjen, och temperaturen är nog väldigt hög, det är liksom en febrig stämning här, och det är nog mycket möjligt att vi kommer att se protester oavsett vem som vinner det, hur våldsamma det blir och var dessa våldsamheter i så fall kommer att äga rum, det vet vi inte ännu, men om vi nu målar upp ett scenario så kan det ju vara så att, kan det gå till så att Trump på valnatten säger att han har vunnit valet. Han säger det här då långt före de stora mediebolagen har utropat en vinnare och långt innan rösterna är räknade. Men sen märker man under kvällens lopp att Harris klättrar och kanske vinner det här valet, och då tänker ju många väljare att det har skett någon form av fusk eller någonting och kanske går ut på gatorna och protesterar. Och just den här hatfulla retoriken gör det nog att många kanske också, att de här protesterna kan bli våldsamma. Vi hoppas att det inte så, att det inte sker, och jag tror att myndigheterna är bättre förberedda än det var för 4 år sedan. Men sannolikheten är nog dessvärre stor.
Signaturen vill inte tillbaka till 1930-talet har skrivit en lång fråga, jag förkortar den lite. Och lyder så här. Finns det en risk att Trump på 4 år kan förinta den amerikanska demokratin och leda landet som en diktator?
Det här är en fråga som vi inte har ett svar på, men vi vet att Trump är en väldigt oberäknelig person som gillar den form av styre som en diktator eventuellt kan ha, där man har väldigt mycket makt och kan dra i trådarna och få folk att göra exakt som han vill. Det vi vet är att en andra period med Trump i Vita huset skulle skilja sig från den första. För i den första fanns det många i hans administration som bromsade honom. Han kände inte heller riktigt till hur man skulle driva politik i Washington. Så han lyckades inte göra allt det han hade lovat att göra. Samtidigt är fortfarande demokrati som har checks and balances. Det är inte så att presidenten kan bestämma om allting, och vi har också en kongress med en senat och ett representanthus som kommer att bromsa och också blockera flera av de beslut som Trump kanske vill fatta. Sen är frågan förstås, hur går det i kongressvalet? Vinner republikanerna både representanthuset och majoriteten i senaten, så då har han triss på hand, republikanerna, och Trump är högst uppe, och då kan han nog driva genom många saker. Men som sagt, det är omöjligt att säga i det här skedet hurdan president Trump kommer att bli de följande 4 åren om han vinner det här valet. Det vi vet är att hans andra period kommer nog att skilja sig från den första.
En fråga om Kamala Harris. Varför ställer inte Kamala Harris upp på intervjuer i samma grad som Donald Trump?
Det här stämmer inte riktigt längre, utan för att ge en kort bakgrund, så när hon inledde sin rekordkorta kampanj som går på drygt 100 dagar, så den första månaden, vi talar då alltså augusti, så gav hon egentligen inga intervjuer alls. Hon ansåg att det var viktigare att hon åkte runt till vågmästarstaterna, introducerade sig själv, träffa väljare, än att då ställa upp i en massa intervjuer. Och då fick hon en hel del kritik, dels från journalistkåren och dels från republikanerna, sa att hon inte vågar ställa upp intervjuer. Samtidigt gav Trump väldigt mycket intervjuer. Nå, ungefär 50 dagar in i hennes kampanj så bytte hon strategi, och efter det har hon gett väldigt många intervjuer. Hon har varit med i programmet 60 Minutes som hon har varit gett intervjuer till höger och vänster till lokaltidningar. Hon har till och med varit med i Fox News som är för henne en fientlig kanal, och där blev hon då grillad i en halvtimme. Så hon har nog gett intervjuer och kanske inte lika mycket intervjuer som Trump, men Trump däremot har inte velat vara med i 60 Minutes som är ett legendariskt TV-program här i USA där båda presidentkandidaterna brukar vara med och där man ställer tuffa frågor, och han har inte heller velat ge intervjuer till olika nyhetskanaler som ur hans perspektiv är fientliga, som till exempel CNN eller MSNBC. Så jag skulle säga att det är ganska oavgjort för tillfället det kommer till antalet intervjuer.
Nästa fråga tangerar det här som man ofta säger, alltså att allting är större i USA. Inte bara matportionerna utan också mediefältet. Och frågan lyder så här: hur kan man som mediekonsument försäkra sig om vad som är objektivt och vad som är partiska nyheter?
Det är inte så lätt i det här stora landet, för det finns inte egentligen ett bolag som fungerar enligt YLEs eller SVTs eller BBCs principer, att man försöker i så gott man kan vara objektiv och belysa båda sidorna. Det finns det public service-bolaget NPR, en radiostation som har en hel del lyssnare. Men de flesta medier har ändå någon form av antingen någon liberala eller slutar de till höger eller slutar de till vänster. Så det är inte helt lätt att... Och framförallt i den här väldigt intensiva valrörelsen där man sprider en hel del desinformation, man förvränger uttalanden, och det gör inte bara Trump-kampanjen utan också Harris-kampanj, plockar olika kommentarer från Trump och lägger ut dem utan att ge det stora sammanhanget. Så för en väljare så är det inte så lätt, och jag skulle också säga att vi till exempel i Finland och är betydligt bättre rustade när det kommer till att se vad som är desinformation och vad som inte är det, till källkritik och så vidare. Och då blir det lätt så att det blir ett väldigt splittrat och polariserat samhälle där den ena sidan ser på de nyheterna, på vissa nyheter, och den andra ser på något helt andra nyheter.
Varför får Trump ställa upp fast han är fälld för många brott och är öppet emot vissa grupper?
För att det i den amerikanska grundlagen inte finns någonting som säger att en åtalad eller till och med dömd person inte ska få ställa upp i ett presidentval. Det är egentligen det korta svaret på det hela. Så därför kan han vara presidentkandidat och vinna presidentvalet, så kommer många av dessa rättsfall och åtal att rinna ut i sanden. Så för honom, Donald Trump, är det här inte, handlar inte bara om att vinna tillbaka Vita huset, utan det handlar också om att undvika ett fängelsestraff.
Så här kommer en fråga om Kamala Harris som lyder så här: vilken legitim kritik riktas mot Harris? Det vill säga sånt som inte är baserat på falska påståenden. Jag har själv svårt att se var hon är en svagare kandidat än Trump, och det här skriver Linnea.
Om vi tittar på Harris så kan man ju säga att dels så har hon lite flipfloppat i vissa frågor. Mm-hmm. Hon har bytt åsikt om man jämför med vad hon sa när hon ställde upp i demokratiska primärvalet 2020, som sedan Joe Biden vann och blev sedan vald till president. Har hon lite bytt åsikt i vissa frågor? Hon har gått från att vara långt ganska vänster till att röra sig mera mot mitten, och det här kanske vissa har lite svårt med. Sen, men det är hennes kanske största svaghet i det här valet har nog ändå varit det att hon har inte riktigt lyckats, trots att hon har försökt i över 100 dagar, förklara hur hon skiljer sig från hennes chef, den sittande presidenten Joe Biden. Sen en tredje sak som när man talar med väljare är att vissa älskar henne, men det finns också de mittenväljare som har lite svårt med henne. Man upplever att hon kanske inte alltid är helt äkta. Hon byter lite åsikt. Hon kanske inte har riktigt den där karisman som man borde ha. Det här är farligt, men det här är något som många väljare säger. Hon är inte Barack Obama. Och sen en annan fråga som är någonting som nog har betydelse i det här valet, som hon inte kan rå, och hon har inte lyft upp det, med hennes kön. Men när man talar med väljare så säger många att ja, jag har nog lite svårt att rösta på en kvinna det här 2024 i USA. Men det här är ett faktum och det här kan påverka valresultatet.
En till fråga om Kamala Harris som Pargas Bona skickade in. Vad är oddsen för att Kamala Harris ställer upp i följande presidentval, alltså 2028, om Donald Trump vinner det här valet?
Väldigt, väldigt små. Jag tror inte att hon ställer upp. För det här är hennes bästa chans att vinna Vita huset. Donald Trump har gjort en otrolig comeback. Han förlorade valet 2020. Vi kommer ihåg stormningen av Kapitolium, alla åtal. Hans kandidater gjorde dåligt ifrån sig i mellanårsvalet för 2 år sedan. Och ändå är han republikanernas presidentkandidat. Han har en magarörelse, Make America Great Again, som älskar honom. Men det finns också väldigt många republikaner som inte gillar Donald Trump, men kanske håller för näsan och röstar på honom. Han är inte, skulle republikanerna ha en starkare kandidat som inte splittrar det republikanska partiet lika mycket som han gör, så skulle den otroligen republikanska kandidaten ha en betydligt lättare match och förmodligen vinna det här valet. Det vågar jag påstå. Så det här är nog hennes bästa chans att vinna Vita huset. Jag tror inte att hon kommer att försöka på nytt om 4 år, men vi vet ju aldrig, men det tror jag inte.
Signaturen JE skriver så här: på basen av det som vi vanliga människor får reda på via nyhetsmedier förundrar man sig att någon vågar rösta på Trump, som verkar mycket oförutsägbar, diskriminerande och nästan ett hot mot demokratin. För jag har svårt att tro att nästan hälften av amerikanerna skulle vara så dumma och så lättlurade att de inte såg igenom Trumps ledarstil. Min undran är, vad är det demokraterna med Biden i spetsen har gjort eller sysslar med som har gjort att cirka hälften av amerikanerna vill ha en förändring? Det är uppenbart att det som skett inte kommit till vår kännedom utan stannat bland amerikanerna. Vad är din kommentar till detta, Daniel?
Det är också en bra fråga. Och inte helt lätt att svara på. Men om vi ser på mätningar, så kan vi säga att 40% av väljarna, bara 40% av väljarna, anser att Biden har gjort ett bra jobb som president. Och mindre än 30% av väljarna, alltså, anser att USA som land är nu på väg i rätt riktning. Medan nästan 70% tycker att den väg som USA nu har valt är fel. Så det krävs en förändring. Sen kan man ju fråga sig, varför vill man då ha en förändring? Den amerikanska ekonomin går superbra, migrationen har sjunkit, kriminaliteten har kommit ner. Men det här spelar inte så stor roll för dessa människor, eftersom kostnaderna har stigit ändå. Då talar vi bland annat om medelklassen när de ska gå och handla mat eller gå till bensinstationen eller betala sina amorteringar. Så har kostnaderna stigit de senaste åren efter pandemin. Och nu vill man ha någon form av förändring. Men sen kan man ju fråga sig att kommer då verkligen Trump att vara den här förändringen? Och varför kan man inte då tänka sig att Kamala Harris kan vara den här förändringskandidaten som också försöker framstå att vara? Och då kommer vi egentligen in till en lite svårare diskussion, för det finns en motreaktion här i USA mot den liberala politik som har förts i väldigt många år under Obamas tid i Vita huset. Också när Trump var president i 4 år efter Obama så fanns det en väldigt stark progressiv rörelse, och den liberala energin var stor i USA. Vi kommer ihåg Black Lives Matter-protesterna, vi kommer ihåg kampen om mänskliga rättigheter, om kampen mot Trump och hans rasistiska uttalanden som president och så vidare. Och all den här energin så var så stark här i USA. Men sen plötsligt när pandemin var över så kom det en motreaktion. Det var så många amerikaner som tyckte att det har gått för långt. Nu talar man för mycket. Det blir för woke. Och det här möter man framför allt när man talar med manliga väljare. Många unga män tycker att att demokraterna riktar inte sitt budskap mer till dem, utan det handlar för mycket om sådana frågor som de inte bryr sig om. De vill tillbaka till det här. Och då har skett en motreaktion. Man vill inte längre ha den liberala synen. Man vill gå mer mot mitten, vilket också demokratiska partier har gjort och Kamala Harris har gjort det. Och man vill ha något nytt. Och då är Donald Trump en väldigt skicklig politiker att hitta dessa ömma punkter. Och han har framför allt i den här valkampanjen riktat sig till de manliga väljare och till de unga manliga väljare, där det finns liksom en önskan om den traditionella mansrollen. Den har vuxit sig starkare bland dessa unga män, och de tilltalas av Donald Trump.
Daniel, en sån här fråga. Hur mycket pengar använder partierna på sina kampanjer?
Otroligt mycket. Ser vi på alla kampanjer under 2024, alltså allt från presidentvalet till lokalval i något distrikt någonstans inom delstat i det här stora landet, så kommer man upp till en summa på 10 miljarder dollar. det är så att man har svårt att tro att det är sant. Om vi sedan ser på presidentkampanjen, så har det ungefär använts enligt vissa källor till och med 3 miljarder till presidentreiset av båda partierna under det senaste halvåret. Och det är ett faktum att Kamala Harris har haft en större kampanjkassa än Donald Trump, ganska mycket större.
Sandra har skrivit in en intressant fråga. Vilka är de största missuppfattningarna om det amerikanska valet som du har stött på i media? Och jag tänker både så här kanske internationellt i USA, men också här hemma i Finland och i Sverige.
Då en är ju det som jag var lite inne på med de här vågmästarstaterna, och att det är väldigt mycket fokus på en liten grupp väljare. De som är så kallade swing voters, de som ibland röstar på republikanerna, ibland på demokraterna, eller de som inte ännu har bestämt sig vem de ska rösta på. Och den här gruppen är väldigt liten. Här i Pennsylvania talar man att det är ungefär 4% av hela väljarkåren som inte har bestämt sig vem de ska rösta på. Men det blir väldigt mycket fokus på det här. Så då kanske man får en bild av att det är många amerikaner som går omkring och inte vet om de ska rösta eller vem de ska rösta på. Men det stämmer inte. De flesta har nog bestämt sig i god tid. En annan kanske bild som inte helt speglar verkligheten är det att i Finland och i Europa talar man väldigt mycket om utrikespolitik. Vilken roll kommer USA ha om Donald Trump gör en comeback i den internationella politiken? Här talar man väldigt lite utrikespolitik. Man vinner inte ett amerikanskt val med att tala utrikespolitik. Och det finns inte heller ett intresse bland väljarna att diskutera så mycket NATO eller Ukraina eller ens konflikten i Mellanöstern, medan det står fokus på det i till exempel finsk media.
Avslutningsvis, Daniel, alltså på tisdag klockan 14 finsk tid så öppnar de första vallokalerna, och på onsdag klockan 6 på morgon finsk tid så stänger de sista vallokalerna, och sen börjar då rösträkningen. Och jag tror att en fråga som jag och väldigt många andra funderar på nu är när kan vi sannolikt ha ett resultat i valet?
De allra flesta amerikaner hoppas nog att vi ska kunna få ett resultat på onsdag kväll finsk tid. Då ska vi veta vilken av dessa två kandidater som har nått upp till den magiska siffran på 270 elektorer. Men det kan nog dra ut på tiden. För 4 år sedan så fick vi valresultatet 4 dagar efter att vallokalerna hade stängt, det vill säga på lördag. År 2000 tog det över 30 dagar innan segraren kunde utropas. Så det kan nog ta längre än 4 dagar om valresultatet är väldigt jämnt. Men mycket talar nog ändå för att vi har ett valresultat den här veckan.
Det skulle finnas fast hur många frågor att ställa dig ännu, Daniel. Men nu har vi alltså så mycket frågor och svaren att jag helt enkelt måste sätta stopp här. Tack så mycket för att du svarar på de här frågorna, Daniel.
Tack, det var roligt att vara med, och bra frågor. Alla är inte så lätt att svara på, men att det här får vi säkert analysera många gånger ännu efter att det här valet är över.
Definitivt. Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och vår USA-korrespondent Daniel Olin. Ja, i natt gäller det. Då började det sakta men säkert klarna vem som blir USAs nästa president. På vår webb svenska.yle.fi och i Yle-appen följer vi läge minut för minut fram tills att valresultatet står klart. Och på arenan och Yle 5 kör vår specialsändning igång klockan 6 på onsdag morgon. Och här i nyhetspodden fortsätter vi såklart bevaka valet i USA och också en massa annat varje vardag på arenan.